sig en hundvalp eller vad som nu gör en glad och ivrig och som känns som en rolig och harmlös kontrast i den där sorgen. Också jättebra.
Det är inte så att man ska sörja mindre för att man ska få se en hundvalp eller åka till Paris. Utan det kan vara just det här som bara får en att orka vidare. Mm. Ja, det här avsnittet av Relationspodden Norren och Frans så blir kanske lite annorlunda till sin sinnesstämning. För att idag så ska vi prata om någonting som drabbar oss alla förr eller senare, nämligen sorg. Och det gör vi med anledning av att vi fick ett väldigt berörande brev till vår inbox.
Ja, det var signaturen Sorgsen och pappalös 44 som skrev till oss eftersom hon då nyligen har förlorat sin pappa. Och det här skedde väldigt, väldigt abrupt och den här pappan var inte så förfärligt gammal ännu så att det här kom som en stor chock för dem alla. Och då skriver hon så här: jag gråter och har ångest dagligen. Det gick så rasande fort. På lördagen var han med på barnbarnets kalas och på måndag hamnade han på akuten. 3 veckor senare var han borta. Den sista veckan klarade jag inte ens av att åka dit. Cancern hade förvandlat pappa till ett skelett och att se honom på det viset, det var hemskt. Under den där sista veckan önskade jag ju att han skulle få somna in och slippa lida, men när han sen väl gick bort drabbades jag av panik. Hur ska jag lära mig att leva utan personen jag alltid har frågat om råd? Hur får man lugn och acceptans i livet igen? Att besöka barndomshemmet är ångestfullt, min kropp är så tom på något vis. Hur klarar ni andra er när föräldrarna dör? Tips, idéer och hjälp, tack, skrev då Sorgsen och pappalös 44.
Mm. Tack för ditt brev. Vi tänkte här att eftersom både du, Eva, och jag är lyckligt lottade nog att ha våra båda föräldrar i livet så är vi lite handfallna här. Men som tur så har våra fina lyssnare skridit i undsättning och skrivit om sin egen sorg och hur man kommer över den. Och jag hoppas att du, Sorgsen och pappalös, får lite kamratstöd under de här kommande stunderna.
Det är så intressant, just när man pratar om sorg så folk delas upp i ganska olika läger. Det är liksom ena lägret som är det där att vi går in i sorgen med hull och hår och sörjer ordentligt. Men så var det ganska många också som skrev ganska kortfattat också ganska, så där till synes nästan lite cyniskt. Att ja, det där har jag också varit med om. Det är en del av livet. Livet slutar inte att rulla på. Det är helt naturligt att föräldrar dör. Det är bara att gå vidare. Mm. Och på något plan, det här förstår väl alla människor. Att det är ju det naturliga att föräldrar dör före sina barn. Det är ju åt det hållet det helst ska gå, fast det inte alltid går åt det hållet. Men det känns också lite, jag förstår att sådana här brev skorrar lite som att man försöker trivialisera det där elände som den här sörjande människan befinner sig i som bäst. Mm. Och även om man kanske själv har hanterat det på ett annat sätt så ska man inte bagatellisera det som en medmänniska går igenom om den är helt lamslagen och helt borta och helt panikslagen för att man har förlorat någon som stod en nära.
Ja. Och därför är det ju så bra att vi har fått så otroligt många brev nu också för att man behöver ju få höra hur andra har gjort och känna att man inte är ensam. Det brukar ju vara det första man behöver då man är i en svår kris och liksom upplever stor sorg. Jag tycker vi tar och börjar med breven och så ser vi var vi hamnar. Här har vi till exempel 50 plus som skriver så här: jag miste en av mina föräldrar för några år sedan på motsvarande sätt som du. Det gick jättesnabbt och det var hemskt att som anhörig se på från sidan. Idag har jag dock accepterat att det gick som det gick och sorgen har stegvis övergått till saknad och den kommer nog alltid att finnas där. Det tar tid att lära sig den nya rollen i livet utan en förälder. Kanske är man nu själv den äldsta i familjen som ger råd åt yngre generationer. Man lär sig dag för dag och det blir lättare med tiden även om det gör ont ibland. Nu är det de fina minnena som tar mest plats. Skriver 50 plus.
Och det här brevet tycker jag representerar en synvinkel som ganska många av er skrev in om. Att den där sorgen, den är otroligt tung att hantera i början och den försvinner aldrig helt men den övergår i den här saknaden och sen i något skede börjar de här roliga minnena och ljusa minnena var det som överröstar den där otroliga saknaden som gör att man knappt kan fokusera på sitt jobb och så här. Mm. Så det var många som lyfte fram det här. Så också signaturen Pappas pojke 46 år som skrev: oj, det där träffa, jag kunde inte hålla tårarna tillbaka när jag läste den här texten. Det var midsommar när min pappa åkte in på akuten och vi fick cancerbeskedet. Och i augusti, då var han borta. Jag kräktes, jag sket på mig, jag grät, allt blev grått och allt var mörkt. Jag kunde inte se på foton utan att gråta och alla platser och alla saker bara påminde om pappa. Men sakta men säkert kunde jag börja se mig omkring igen och minnas saker som betydde någonting. Ljusa minnen började ta form också i de mörkaste ögonblicken. Det där första året, det var tungt, men jag såg ändå någon sorts hopp och det andra året blev sen allt ljusare. Idag grät jag när jag läste artikeln, men inte enbart av sorg och saknad utan också av lycka och tacksamhet för att jag har fått kalla pappa, just min pappa. Så mitt tips är, ha tålamod, gråt och gråt igen och prata om känslorna. Och det är också okej att prata med pappa, även om han inte sitter där mitt emot dig vid matbordet. Skriver Pappas pojke 46 år.
Jag tycker det är så fint det här med att kalla sig pappas pojke när man är 46 år. Och jag tror att pappor är väl just sådana som man ringer till då man inte vet vad man ska hitta på. Eller då man behöver hjälp. Man kanske behöver en skruvmejsel, man kanske behöver hjälp med någonting stort i livet. Men att det känns som att en förälder är den där som man alltid kan lita på ändå på något sätt. Och att man känner sig handfallen fast man själv är vuxen och kanske själv också en pappa, så kan man ändå bli som en liten pojke då pappa inte finns mera.
Jo, på något sätt är det ju så att fast man är hur kompetent och kunnig och klarar sig själv och man vet det med sig, så i den där situationen när en förälder rycks bort från en, så återgår man på något sätt lite till att man är 5 år och nu är det ingen som skyddar mig. Ja. Den där känslan på något sätt triggas igång på nytt fast man inte har upplevt den på år och dagar.
Mm. Vi skulle kunna ta några brev här också av människor som har förlorat en förälder i ganska unga år. Betydligt tidigare. Här är Ida 30 plus som skriver så här. Jag var i 20-årsåldern då min pappa dog. Jag var nyförlovad, höll på att slutföra mina studier och skulle just börja på ett nytt jobb. Jag behövde ta ångestdämpande medicin i ett halvår för att orka med studierna och jobbet. Och det hjälpte mig att hålla mig flytande samtidigt som jag kunde sörja utan att det tog över mitt liv helt totalt. Det första året är värst. Man måste bara ta sig igenom det på något sätt. Och nu, 7 år senare, så tänker jag förstås på min far dagligen, men sorgen, den är inte lika överväldigande. Det kommer och går i vågor. Som till exempel nu. Jag fick nyligen mitt första barn och då har sorgen varit tyngre att pappa inte är här. Skriver Ida 30 plus.
Jag tycker det här är ett ganska bra handfast tips det här också. Att om den här ångesten känns så svår att hantera att man till exempel inte riktigt kan jobba, då kan det ju nog vara läge att gå och prata med en läkare om det här och öppna upp för att eventuellt ta medicin. Åtminstone under den period när det känns som jobbigast. Och inte försöka liksom bara uthärda för att det här är livets gång och det är naturligt. Det behöver man inte göra. Man kan prata med ett proffs.
Absolut. Alltså jag tycker ju att vi borde ta hjälp av mera sådana mediciner, alltså då det verkligen krisar. Jag har alltid varit emot det här med att jag tänker inte ha någon antidepressiva, jag tänker inte ha någon ångestdämpare, jag tänker inte ha någon lugnande, tills jag testade dem och så märkte jag att gud vad livet blir lättare då man tar till sådana mediciner, alltså vid behov. Det är ju, man måste ju vara försiktig förstås också med till exempel lugnande medicin, att man inte blir helt beroende av dem och så här. Men absolut, ta medicinsk hjälp där det finns. För det betyder inte att man ska sörja mindre för att man kanske bara känner att jag orkar inte med det här. Jag behöver få en liten paus eller lite lindring. Det betyder inte att du ska som chasa undan den där sorgen på något sätt.
Nej, precis. Och som nästa brevskrivare här intygar, man har ju inte alltid den praktiska möjligheten att bara lamslås av sorg. I det här brevet står det så här. Jag var bara 23 år när både mor och far gick bort, båda helt oväntat. Jag kan inte säga att sorgen lamslog mig, för jag fortsatte med mitt arbete och att träffa mina vänner. Eftersom ingen av vännerna ännu hade varit med om motsvarande kunde jag inte dela situationen med någon av dem. Men ofta sökte jag mig till naturen. Där fann jag ett lugn och en tröst och det här gäller för mig fortfarande. Med tiden har sorgen övergått i saknad och ibland kommer jag på saker som mor och far brukar säga. Det är lite som att de fortfarande ger mig goda råd på vägen. Jag omger mig med fotografier av dem och jag besöker ofta deras grav och jag vårdar den. Och vid graven så upplever jag det lite som att jag är och hälsar på hos dem. Det hade varit fint att få ha mor och far kvar en längre tid och som vuxen kunna ge dem uppmärksamhet och glädjeämnen, men allting kan vi ju inte styra och det är väl bra så, skriver signaturen 60+.
Jag kan förstå det att man känner sig lite snuvad på konfekten om man förlorar sina föräldrar i tidig ålder där man fortfarande behöver dem väldigt mycket. Mm. Att vara 20+, jag menar, vad vet man om någonting? Jag ringer fortfarande min pappa om jag har något problem med någonting och då är jag ändå 48. Mm. Så ja, jag kan förstå det där att det känns tufft. Jag tycker om det här liksom med att du tänker att vad de har sagt eller att man minns dem som på ett roligt sätt. Min närmaste som har gått bort så var min mamma och hon var ju en läppamaskin utan dess like. Så
jag
och min mamma, ja, men jag och min mamma brukar ofta skratta åt saker som hon brukar säga. Och det är också ett sätt liksom att minnas någon. Hon var 94 då hon dog så att hon var gammal och hade levt ett bra liv. Det var ingenting konstigt med det. Men att man kan minnas någon med just det här med att ja, men den där brukar ju säga. Eller att man citerar, ja, som min mamma brukar säga. Jag kan inte få det, vet inte, det inte finns. Eller några andra sådana grejer.
Nej, jag tänkte också på lite samma sak här om veckan så var jag och min mamma, vi var i Pärnu i Estland och då slog det oss hela tiden, för i Pärnu finns det många sådana här vackra gamla hus som har små torn. Och då slog det oss ju ideligen att min mommo, det var hennes stora dröm att hon ville ha ett hus med ett litet torn. Inte vet jag vad hon skulle göra med det där lilla tornet, men hon älskar torn.
Hon skulle sitta i tornet och dricka kaffe.
Precis, och det var kanske det hon tänkte att det skulle vara ljuvligt. Så vi gick ju omkring där då, det var som hon skulle ha varit lite med på ett hörn. För sen, oj, det där tornet, vad skulle mommo ha sagt om det där?
Ja.
Och på samma sätt så, om jag går ut i blåbärsskogen så har jag min fammo med mig. För att hon var en hejare på att plocka blåbär. Och så här, att där man får en viss distans till den där sorgen så är det ganska kul att de här tidigare generationerna kan hänga med på det här viset. Och jag tänker att så här hoppas man ju att det går när man själv också har gått vidare. Att folk kommer ihåg mina dummaste skämt.
Mm, exakt.
Så att jag lite sådär hänger med i deras vardag ännu. Att det är ju så, inte kanske de gånger jag var jobbig eller arg eller ledsen eller någonting sånt här. Det får de gärna glömma, men de där gångerna som jag drog någon riktigt dum läppa, så det får de gärna med.
Mm. Följande brev har kommit in från signaturen Finsternis. Jag vet inte om man uttalar det så, men så uttalar jag det och skriver så här. Jag visste heller ingenting om sorg förrän den riktigt stora drabbade mig. Och man kan inte göra så mycket annat än att låta sorgen passera som ett stort, tungt moln. Och det kommer alltid bakslag då man tror att det värsta är över. Och sen mitt i allt så är sorgen där igen och gör en just lamslagen. Men efter en tid så märker du att sorgen inte längre känns så tung och kompromisslös. Utan att du tänker på din pappa med glädjens minnen. Och har låtit honom också gå vidare. Det hjälpte i alla fall mig att tänka så. Att han skulle ha velat att jag skulle leva vidare med glädje.
Också ett jättefint brev och jag tror att det här är en bra sak att lyfta fram, de här bakslagen i sorg. Att man kanske ibland kan tycka att det börjar ju faktiskt kännas lite bättre, att solen skiner och jag har inte gråtit idag. Att det här går ju bra, att kanske jag är förbi det här värsta och sen mitt i allt så är det någonting som triggar igång det igen och man är så här, men herregud, han är borta. Mm. Att man kan vara beredd på att det där hör också ofta den där processen till.
Mm.
Att det går nog framåt hela tiden, men man kan hamna i den där avgrunden igen allt emellan varven, men det går ändå framåt igen.
Ja, och så tror jag också att sen att om man liksom kippar dit i avgrunden igen så tar det inte lika länge att kravla sig upp. Att man kanske just känner att någon går förbi som har samma rakvatten som pappa hade i butiken och sen man sa det här dusch var hemskt. Men sen när du kommer ut på parkeringen och får lite frisk luft så är det så att ja, okej, men nu sätter jag mig i bilen och fortsätter.
Precis, ja. Och att det här är någonting också väldigt naturligt och inte ett misslyckande på något sätt.
Mm.
För det är lite det här också, jag tycker att när man säger till någon som sörjer att hör du, det går om och han var ju så gammal och sådana saker. Så det är lite samma som att säga till en deprimerad människa att men hör du, ryck upp dig.
Mm.
Det är inte så där bara. Och allas sorgeprocesser ser lite olika ut. och en del kanske går in i någon sorts generalmode medan andra faktiskt bara blir en blöt fläck. Och det är inte en tävling om vem som återhämtar sig först på något sätt eller vem som är mest stoisk och tapper. Nej. Utan det här är något som man inte riktigt kan ens påverka.
Alltså jag börjar tänka nu på Mattis i Ronja Rövardotter. Då Skalle Per dog. Och så fullgråta han så där och säger att han fattas mig så det skär i bröstet.
Mm.
En sån där stor rövare.
Det här satt jättemycket spår tror jag i många barn att man såg den där stora starka mannen som grät för att han hade så ledsamt. Och det han också ser om Skalle Per. Jag har också tänkt på Skalle Per den här veckan faktiskt när jag läste era brev. Men just det här med att han har funnits jämt och nu finns han inte.
Exakt.
Och det här slog mig på något sätt här när, det var inte en av mina släktingar utan det var min mans morfar som gick bort i den hedervärda åldern av 100. Mm. Så det var nu verkligen ingen chock för någon. Men ändå sörjde de ju, de som har haft honom för evigt med i sitt liv. För att han har ju alltid funnits och nu finns han inte.
Mm.
Och det där ska man inte heller på något sätt försöka vispa bort. Att han fick ett långt och åtminstone mot slutet väldigt fint liv, tufft där i början. Och att i något skede kommer man ju över till det att nu ska vi fira det istället för att sörja att han är borta. Men just den där svackan mellan att, ja, men att jag kan ju inte ringa till honom. Jag kan ju inte gå dit nu och hälsa på. Och de hade hans favoritkex på rea, men inte det är ju någon idé att jag köper dem, för inte kan han ju äta dem.
Mm.
Att det där också är någonting som man bara måste på något sätt acceptera att det gör ont under en tid.
Mm.
Men apropå att hantera det hela med att gå in i generalmode, föräldralös 29 har skrivit om just precis det här. Jag miste båda mina föräldrar i ganska ung ålder, pappa när jag var 21 och mamma när jag var 25 och ärligt talat så fanns det inte någon möjlighet för mig att bli lamslagen av sorg eftersom jag var tvungen att ta hand om alla arrangemang rörande begravningar, bouppteckningar, arvskiften. Samtidigt så var jag tvungen att studera och fundera väldigt mycket kring det ekonomiska som hur arvsskatten skulle betalas, om barndomshemmet skulle säljas och hur man skulle få allting att gå runt utan en riktig inkomst som studerande. Det där med sommarjobb, det räcker inte så långt. Det handlar verkligen om överlevnad och det fanns inte längre någon att vända sig till annat än sig själv för att ta hand om allting. Att mista sina föräldrar i ung ålder gör att man får ett helt annat perspektiv på livet och jag tänker att man får vara lycklig över den tid man fick tillsammans. Man kan inte heller låta sorgen helt ta över ens liv. Jag har verkligen fått jobba mycket med mina egna känslor kring det här och aktivt försökt bearbeta sorgen. För mig kändes det bättre att hålla fast vid rutiner och inte låta sorgen lamslå mig. Och så deltog jag också i en sorgegrupp för unga och började gå i terapi, vilket jag verkligen rekommenderar om möjligheten finns. Man ska absolut tillåta sig att vara ledsen och sörja, men för mig hade det nog känts värre om jag hade övergett alla mina rutiner. Skriver föräldralös 29.
Oj, oj, vad du har varit med om. Hoho. Jag vet inte ens riktigt var jag ska börja. Beklaga sorgen kanske. Det att förlora båda sina föräldrar då man är 20-plussare. Så det är nog tufft. Tänk att du har tagit dig igenom det där. Otroligt strångt av dig. Och jag är också glad att du har gått i terapi och också hittat en sorgegrupp. För att ingen kan ju vara stark för evigt. Jag tror det med sorgegrupp är jättebra. För att där möter man människor som är i precis samma situation som en själv. Och det handlar inte så mycket om att man behöver känna varandra eller sådär. Utan man får gå någonstans och prata om en känsla som alla delar.
Exakt, exakt. Och det ordnas ju sådana grupper lite varstans. Och jag tror säkert också att det där att prata med andra som har upplevt precis samma sak. Det kan nog säkert vara det som helar allra mest.
Mm. För jag menar, motsatsen så skriver Yngve om. Och det här är också ett ganska hemskt exempel på hur det kan gå. Yngve skriver att min pappa dog i en flygolycka när jag var 12 år. Och på den tiden så pratade man inte med barn om döden. Prästen kom bara och pratade med mamma. Men varken han eller någon annan pratade med mig. Det var bara att glömma och gå vidare. Min mamma gjorde sitt bästa för att försöka styra min förvirrade själ, men hade förstås fullt upp med att hantera sitt eget kaos. Men idag så är jag rastlös. Jag har till exempel aldrig kunnat ligga och dra mig på morgonen för tankar på varför allt skedde och konsekvenser av det, de tränger sig på. Att sorgen finns kvar är ju naturligt, men i mig så förenas den med ångest och bitterhet eftersom det har visat sig att piloterna ofta var berusade på den tiden och ingen hindrade dem från att flyga fast många visste att så var fallet, skriver Yngve.
Ja, precis. Det där är ju någonting som man ibland pratar om också, att obearbetad sorg kan ploppa fram på nytt och bita en i baken när man minst anar det. Och sen också det här med att vi är ju ganska rädda för att möta andras sorg. Också kanske ett litet barn som på riktigt har någonting hemskt att sörja. Pappa har dött i en flygolycka. Då är det kanske så där att man hellre säger att nå vet du är så liten, det kommer nog gå bra, mamma är ju här. Men istället för att bejaka att det här måste ju vara väldigt förvirrande och tungt och konstigt för dig. Det här ska vi bearbeta nu tillsammans.
Mm. Och sen också tror jag en sån där bitterhet var att det kanske aldrig riktigt blev någon klarhet i varför det gick som det gick. Eller kanske straff inte har utdelats eller någonting sånt. Att man kan känna att om rättvisa inte har skipats så kan det vara väldigt svårt att släppa.
Säkerligen. Och sen också det är ju, jag har pratat ibland med människor som har berättat när de har varit i sorg. Att det som sårar allra mest är det där när man ser en bekant i matbutiken och märker att den springer undan. Mm. Istället för att komma fram och säga att beklaga sorgen, hur är det med dig?
Ja.
Att man är så rädd för att gå dit. Och jag vet inte varför man är så rädd egentligen. Det är ju en besvärlig och lite awkward situation. Men här var för något år sedan så var det en bekant i mig som... Ja, vi känner inte varandra jättebra, men vi är vänner på Facebook. Och hon skrev att hennes mamma hade dött. Och så träffade jag henne som det råkade sig. Och tänkte att oj nej, att jag måste ju säga någonting om den här mamman nu då. Men jag tror jag sa till henne att som det var. Att jag läste om din mamma och jag har tänkt mycket på dig. Och jag beklagar sorgen. Och det var jättefint för att hon började liksom prata på. Hon behövde helt klart lite sådär prata att gud, och jag är ju enda barn och det har varit så rådd och vet du, den där lägenheten, vi får inte en såld. Hon ville prata en stund om begravningen och sådär. Och det var inte alls farligt.
Mm.
Det var till och med ganska intressant, för det är ju, det är hemskt att säga, men att tidigare när man träffar folk i samma ålder så bytte vi ju kanske tips om var det finns lediga platser på sommarläger för barnen.
Mm.
Nu börjar du och jag, Hanna, vara i den åldern att det är ganska bra att sådär utbyta erfarenheter om hur man gör en bouppteckning.
Mm. Vilket ålderdomshem är bäst?
Ja, precis. Var finns det någon personal överhuvudtaget som inte har jobbat i 24 timmar än?
Ja.
Ja, och det är ju där man landar någonstans. Och istället för att vara rädd för de där diskussionerna så... Ta dem försiktigt och vänligt och se vad som händer. För att det kan till och med bli en positiv upplevelse för båda, fast ämnet är väldigt tungt. Att den ena får lite prata av sig och den andra får lite känna att jag kanske gjorde en bra insats här nu, att vi lite står och ventilerar det här tunga en stund tillsammans. Fast vi inte är supernära bekanta.
Jag tycker att många säger just det här att det blir väldigt tyst efter begravningen. Att fram till det så är det liksom matportioner och blombuketter och hela det här. Och folk skickar kramar och styrkekramar och allt det här. Men sen efter det så blir det väldigt tyst. Jag hade faktiskt en rörande stund här för inte så länge sedan. Jag var och hämtade min pappa och några av hans kompisar från något sådant här samkväm. Och en av dina vännerna då så har förlorat sin fru här för kanske ett halvår sedan. Och just när han skulle stiga ur bilen där jag körde hem honom så sa han att jag brukar inte annars liksom säga någonting. Du vet så här finska män i, vet du, 70-plussar, inte säger de ju någonting. Men då sa han så där att det här är nog det värsta, att om man kommer hem och där inte finns någon.
Ja.
Och så steg han ur bilen, stängde dörren och gick hem. Och det var det. Men att han sa det i alla fall tyckte jag var liksom rörande.
Han satt ord på det och han liksom, han vågar visa sig sårbar.
Mm.
Väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt sorgligt.
Mm.
Det där minns jag ju att min morfars änka, hon berättade om det där, att hon alltid när hon var en sån här, eller hon lever än och han är då död, men hon var en sån här yrväder och livlig människa med mycket socialt liv, och han var kanske lite mer den som satt hemma helt gärna och tog det lugnt. Och hon sa att det hände ibland det där att hon kom hem till lägenheten och var sådär att hej, och nu ska jag berätta allting. Och sen, nej, men han är ju inte här någon mera.
Mm.
Att då när hon hade kommit så långt i processen att det kändes sådär att att hon inte liksom sörjde precis hela tiden, så glömde hon ibland bort. Han var en så naturlig del av på något sätt hela hennes väsen ännu. Så att hon tyckte att han ju borde vara där hemma. Men det var han ju inte.
Mm.
Och då blev det så att där kom liksom de där små bakslagen säkert varje gång med den där känslan. Att aj jo, jo, just det. Och det här också många berättar om att man drömmer om den där som har gått bort. Och i drömmen så visade det sig att allt var bara ett missförstånd. Att den här lever ju. Och då måste man få det där dödsbudet på nytt när man vaknar varje gång.
Mm. Caroline, 49 år, har skrivit följande brev. Och Caroline skriver så här. För 5 månader sedan så fick jag samtalet. Mamma hade hittat pappa sittandes på toalettlocket. Antagligen så var det ett hjärtstopp. Han som var ute och gick varje dag och styrketränade. Hur kunde det här hända? Han var en fantastisk pappa och morfar som gjorde allt för sina barnbarn. Och de första dagarna så trodde jag inte att jag skulle fixa det. Men så åkte vi hem till mamma och mitt barndomshem. Mina bröder med familj kom också och vi pratade och vi grät. Senare så bokade jag en resa till Paris med min äldsta. En resa som hon egentligen hade planerat att göra med just morfar. Och det som har hållit mig över ytan är att vi har bestämt att skaffa en hundvalp som kommer nu i början av juni. Jag har alltid behövt ha saker att se fram emot, men nu är det viktigare än någonsin. Jag åker hem till min mamma i princip varje dag och jag valde att gå ner i arbetstid efter att ha varit sjukskriven i 3 månader. Tid och relationer är det viktigaste vi har.
Ta med mig många saker av det här brevet, men framför allt 2. Jag tycker det här med att så småningom börja hitta på saker att se fram emot och positiva saker på något sätt i den där bortgångnas anda. Det är en jättefin idé. Just att fara på den där Parisresan som inte blev av för att morfar dog. Men nu åker vi. Och på något sätt för att hedra honom gör vi det här roliga.
Ja, han får sitta där på molnkanten och titta ner. Att ser du bara vad bra att de får iväg. Bra att de inte blev hemma och vet du, sörja. Utan bra att de kom sig iväg. Det där blir säkert jätteskojigt.
Och sen just att hitta en, skaffa sig en hundvalp eller vad som nu gör en glad och ivrig och som känns som en rolig och harmlös kontrast i den där sorgen. Också jättebra.
Jo, jag tror inte heller att man ska tänka just där det samma som vi var lite inne på tidigare också. Det här med att det är inte så att man ska sörja mindre för att man skaffar sig en hundvalp eller åka till Paris. Utan det kan vara just det här som bara får en att orka vidare.
Mm. Eller att skaffa sig en ny partner efter att man har blivit enka eller enkling.
Mm.
Det behöver inte heller alls betyda att man har glömt bort den där andra, utan det här är ett sätt för en. Det är liksom 2 helt olika saker.
Kanske man tänker att äntligen.
Anna.
Nej, men det vet ju hur det är ibland. Alltså då man pratar om så jobbiga saker så måste jag få komma in en liten läppa någonstans. Jag kan inte hålla mig annars.
Gallihumor har nog räddat mig i så många jobbiga situationer. Men som Caroline också skriver här, en sån här sak kan ju också få en lite att prioritera om här i livet. Att om man till exempel tidigare har tyckt att det är nog jätteviktigt att jag gör så många arbetspass som möjligt och förtjänar så mycket som möjligt ekonomiskt, så kanske man börjar inse att nej men vet du vad, jag går ner i arbetstid, jag åker och hälsar på mamma lite oftare när hon är ensam, vi behöver varandra. Att man ser vad som är viktigt på ett lite annat sätt.
Mm.
En sak som jag vill påpeka här när vi läser era brev idag är att ni var många som skrev väldigt, väldigt långa och fina brev, och vi har ju alltså läst varenda ett ord, men vi var tvungna att korta ner dem lite för att få med så många som möjligt här i podden. Så att om ni tycker att oj nej, att nu tog ni bort det där som ju också var väldigt viktigt, så förlåt, det var inte vår mening, men vi försöker få med så mycket olika tankar och synpunkter som möjligt på detta. Och jag ska också säga att många fina brev ryms inte med i vare sig podden eller artikeln, men vi tackar så hjärtligt till alla er som skrev. Jag måste medge att det var ganska tufft att gå igenom vår brevkör den här veckan, men jag kände mig också väldigt privilegierad som fick göra det.
Mm. Följande brev kommer från lilla jag, 42 år. Även det här, nedkortat, men en jättefin poäng också i det här brevet. Och det står så här. Jag förlorade min mamma i en olycka. Hon skulle fylla 61 år. Jag var då 40 och hade 1000 frågor som bara hon hade svaret på. Hon som hade varit min bästa vän. Men sen kom vardagen och man skulle vara normal igen. Man skulle vara stark och hjälpa sina barn. Men vem kunde jag ringa och tala med då det bara fanns en person som jag ville ringa? Och hennes abonnemang så hade jag själv sagt upp. Barndomshemmet kändes inte som samma hus längre. Det doftade annorlunda. Fel. Jag kunde inte kasta någonting för det här var ju mammas favorittröja. Jo, varenda en. Även de som jag aldrig har sett henne bära. Så ett tips. Om du har möjlighet, låt det ta tid att rensa. Jag har nu gett bort en hel del av mammas kläder. Jag vet att hon skulle vilja ha det så. Men några tröjor är fint invigda i min garderob för de dagar som jag behöver det. Efter 2 månader så sökte jag mig till terapi och jag hamnade hos den perfekta terapeuten för mig. Och min favoritförklaring är att sorg är som en sten. När någon nära oss dör så får vi en sten som vi måste bära med oss resten av livet. I början är den här stenen alltför tung. Du protesterar och säger att det här går inte. Men ingen lyssnar. Så du bär med dig stenen och efter ett tag så känns den inte längre lika tung. Men det här är inte för att stenen blir mindre utan för att du blir starkare. Vissa dagar så känner du av stenen för den skaver. Men andra dagar så tänker du inte på den. Det finns sorgegrupper, linjer för samtal, terapi. Gå ut i skogen om det fungerar för dig. Pröva dig fram, hitta din väg. Allra viktigast är att låta det få ta tid. Det finns inga fel sätt att störja, men stäng inte in allt för det äter upp en inifrån. Skriver lilla jag, 42 år.
Jag tycker den där bilden av stenen är så bra. Jag hade inte hört den förr, men den satt sig. Just det här att klart att om du får veta att det här ska du nu släpa på så känns det omöjligt i början. Men man vänjer sig så småningom och man blir starkare.
Ja, men så är det. Och det är ju alltid i sorgetider som sådana klischéer kommer fram. Att vet du, what doesn't kill you makes you stronger och sånt här. Liksom. Men det ligger ju nog någonting i det. Jag tycker också att den här stenbilden är jättetalande. Mm. Att man helt enkelt lär sig att leva med det. Och så är det så. Att sorg försvinner inte och den där personen är sen bara med. Jag tycker om också det där som du sa Eva, att du har vet du fammo med dig då du går och plockar blåbär eller mummo var med dig då ni var till Pärnu. Det förvandlas till det sen över tid och det tycker jag att det är fint.
Ja, jag tror att det där är kanske lite svårt att tro om man precis är mitt i början av den där sorgen och den där stenen faktiskt väger så förbannat mycket om man inte begriper. Som vår första brevskrivare ju intygar. Det, liksom det är svårt att få någonting gjort för att hon saknar sin pappa så infernaliskt mycket. Men att ändå, ni är så många nu som intygar och påminner om det här att stenen blir... Den blir inte lättare, men det kommer att bli lättare att släpa omkring på den. Mm. Och till sist så känns det som att man bara skulle ha den i fickan och märka den ibland. Att ett torn, mummo. Liksom, att det där någonstans som man i bästa fall landar. Men många av er lyfter ju också fram det här att det där första året är för jäkligt. Att det är det där, jaha, nu ska vi fira här jul utan mamma och morsdag utan mamma. Och att det här är, det är som en käftsmäll varje gång som det här att ingenting är sig ju riktigt likt gör sig. Man blir påmind om det igen och igen. Men det kan också vara en ganska skön sak att veta att jaha, jag är i det här året och folk säger att nästa år kommer att vara bättre. Att försöka påminna sig om det, fast det känns hemskt. Mm.
Vi ska ta ett avslutande brev här ännu i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. Och det här är också ett långt brev som vi har kortat ner lite men försökt få med så mycket som möjligt. Det är dotter med många smeknamn, 62 år, som har skrivit det.
Jag kan fortfarande idag, 27 år senare, för mitt inre höra pappas egna speciella hälsning när han ringde. Idag får minne mig att le och känna stor värme, men det tog rätt länge att komma så här långt. Jag glömmer aldrig när det där samtalet kom. Barnen hade somnat och min man var bortrest. Med katten i famnen stod jag ensam vid fönstret och tittade mot den mörka stjärnhimlen. Var pappa där uppe nu? Det var omöjligt att greppa att han var borta. I början hände det vid olika tillfällen där pappa brukar vara med. Att jag tänkte att ja, han kommer nog just. Till och med på begravningen satt jag nästan och väntade att dörren skulle gå upp och att han skulle stå där med sitt typiska pillemariska leende och säga att det var ju bara ett skämt. Här är jag! Men han kom inte. Folk i min omgivning reagerar olika på min sorg. Jag glömmer aldrig den dam som, antagligen i bästa välmening, inför begravningen sa att jag ska låta mina känslor komma och inte hålla tillbaka. Ja, hon förstod nog inte hur svår den här stunden var och kampen för att hålla ihop. Hade jag gett efter, ja, då skulle tårarna aldrig ha tagit slut. En annan sa att det snart går över. Den kommentaren, säkert också sagt i bästa välmening, gjorde mig riktigt ledsen. Det jag har lärt mig är att sorgen aldrig går över helt, men den tar sig så småningom andra former. Enklast var det när folk bemötte mig med en varm blick eller en kram. Det behövs inte så mycket ord. Och trots att pappa inte mera finns med oss här på jorden känner jag ändå starkt hans närvaro. Känslan av trygghet som han alltid gav mig när han levde, den finns kvar i mitt inre. Han brukar säga att det ordnar sig. Och de orden har klingat både en och annan gång i mitt inre när jag ställts inför tuffare situationer. Och när saker av någon oförklarlig anledning bara fixar sig brukar vi i familjen se på varandra och le och tacka morfar. Han ordnar. Min yngsta son var bara 1 år gammal när hans morfar dog. Och för att han också skulle få en sorts egna minnen av sin morfar så brukar jag hitta på berättelser om vad han och morfar kunde ha gjort. De här berättelserna var ett bra sätt för mig att bearbeta sorgen och jag är glad över att min son idag talar om sin morfar som om han också skulle minnas honom på riktigt. Och jag vet också att hur svårt det än var i början har jag klarat mig igenom de mörkaste stunderna. Men trots att allt detta givit mig erfarenheter som också har varit till nytta så skulle jag ju förstås helst av allt ha haft pappa kvar. Skriver dotter med många smeknamn, 62 år.
Ännu ett brev av väldigt många, väldigt fina berättelser som har kommit in till relationspodden den här veckan. Mm. Jag blir riktigt stum då jag läser allt fint som ni har skrivit. Och jag hoppas att det ska lätta så småningom för dig som kanske är i sorg just nu så att du ska kunna komma till den här stunden i något skede. Och förhoppningsvis så ska det inte behöva ta 27 år att komma dit. Men att man kan minnas just de här bra sakerna med den här människan. Man kanske kan höra den där rösten i sitt inre att, så att det där ordnar nog sig. Och att man kanske kan fortsätta på något annat sätt.
Nej, precis. Och jag tycker att det här var så fint beskrivet hur den här som inte finns fysiskt med oss på jorden längre ändå fortsätter att vara en aktiv del i vardagen. Jag tyckte det var fint det här till exempel med att börja hitta på berättelser om morfar med det här barnet som var för litet för att riktigt minnas sin morfar. Och såna här grejer. Och komma ihåg de där tokiga anekdoterna och de här kuliga grejerna och så här att man så småningom skulle komma dit. Och det var någon här som skrev, det brevet fick vi inte med nu här i podden, men som skrev att hon försökte liksom klamra sig fast vid sin sorg, för hon tyckte att om jag slutar sörja så är det som jag skulle ha svikit min pappa. Att jag har glömt bort honom på något sätt. Och hon hade också behövt lite hjälp på vägen innan hon insåg att nej, att inte vill ju min pappa heller att jag ska gå och sörja här för evigt. Han vill ju att jag ska gå vidare också. Och jag glömmer inte honom. Hur ska jag kunna glömma honom på något sätt? Men det att jag börjar skratta igen och ha roligt igen och börjar tänka i andra banor eller skaffa en hundvalp eller resa till Paris. Det är inte på något sätt bort från det jag känner mot min pappa och att saknaden fortfarande sitter kvar. Utan att det ena utesluter inte det andra på något sätt.
Mm. Stort tack till alla er som har skrivit och hjälpt vår sorgsna och pappalösa 44-åring som alltså var inspirationen till det här avsnittet. Jag hoppas att den personen och många andra också har fått hjälp av det här, hur man egentligen tar sig igenom sorg. Om vi ska summera så, första året, var inställd på det, det kommer att vara jäkligt. Ta hjälp, sorgegrupper, terapi, medicinering, proffshjälp, vad det än kan behövas. Jag tycker inte att, jag menar, man kan testa alla sätt bra utom de dåliga. Och sen för alla oss som står nära någon som har förlorat en förälder eller ett barn eller någon annan närstående. Ta kontakt och visa att du bryr dig och var aktiv. För det kan ju vara så att fast man först säger att hej, vill du prata så finns jag här. Det är ett ganska passivt sätt att göra det på. Att kanske man kan istället vara att hej, men vi har skaffat den här hundvalpen. Vill du komma och titta på den? Den är ganska för söt. Att man liksom försöker vara aktiv istället för den sörjande kanske inte orkar hitta på någonting. Eller sen att hej, att jag såg att Bokaspers orkester är i stan. Jag har en extra biljett, hänger du på?
Det där är jättebra. Komma med konkreta förslag och så får den där säga jo eller nej. Men, ja. Men att man inte heller ger sig om det blir ganska många nej där i början. Utan man fortsätter som kompis.
Ja.
Att lite hänga på och till och med nästan vara lite jobbig där. Jag tror inte att risken är så hemskt stor att man stör någon i sorgen.
Nej. Och man behöver ju inte vara liksom varje dag där och hänga på låset. Det är ju inte det att man ska komma dit och att det ska kokas kaffe och så här. Att man kanske inte vill prata, utan det kan kanske bara vara det att man skickar ett meddelande att hej, jag tänker på dig. Att hur skulle det vara? Kanske på fredag så skulle vi gå och ta en kaffe. Att de har goda bullar där på det där bageriet på fredagar.
Mm. Det är jättebra. Oj, jag är riktigt... Man riktigt får sitta... Tänk att vi kom igenom alla brev utan att börja mattisgråta. Det var nog nära öga här i några situationer, måste jag säga. Så fina brev. Vilken ynnest att ha den här slussen, att vi ställer en fråga och så får vi så här fina brev. Tänk det, Hanna.
Mm. Det är nog härligt. Det är
otroligt. Nästa vecka ska vi prata om någonting roligare, tror jag. Men jag är jätteglad att vi vågar gå till det här som gör lite ont och är lite tungt emellanåt också. För så är det ju i livet också. En del veckor tramsar och fjollar och skrattar man. Och andra veckor så är man mer allvarsam. Det är så som det ska vara.